Varmt tack för den givna offergåvan. I samband med förhandlingarna sen så kommer vi att ta upp en ytterligare offergåva till vår nya medieutrustning som vi behöver skaffa. Nu ska ni få läsa en bibeltext med mig. Den kommer på skärmen där uppe och den läste vi i onsdags på bönemötet. Och den har jag inte släppt taget om mig, och det är från Efesebrevet kapitel 3 från vers 14. Efesebrevet 3. Vers 14 till 21. Läs ju den. Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighet rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Vi stillar oss någon minut inför Herren. Kära Jesus Kristus, tack för bibelordet vi har läst. Vi ber om en stund inför ditt ansikte och du ska tala till våra hjärtan. Välsigna oss var och en, Herre, som är här idag. Du har ett ärende till oss, Jesus, och du vill möta med oss. Därför ber jag dig, uppenbara ditt ords hemligheter för oss. I Jesu namn. Amen. Jag ser att det blir något fel på bilden där uppe. Det är första meningen som har fallit bort. Det blir så där när man konverterar ibland mellan olika format. Men det ska vi inte prata om nu. Andy Crouch skrev en sång för många år sedan så här. Så stor är Jesu kärlek, man finner inga ord. Så obeskrivlig den nåd han visat mot oss. Ja, det är sant. Han älskar mig. Och den sången tangerar det vi har läst här. Den uttrycker en förundran inför Jesu kärlek och en längtan att förstå den kärleken som inte går att förstå med mänskligt förstånd. Paulus skriver det här till människor som är kristna, men vi förstår av det han skriver att han ber att brister i deras tro ska rättas till. Och det handlar om hur de förstår Jesu kärlek. Det är det han vill säga. Han ber att deras hjärtan ska upplysas så att de ska begripa vad det är de egentligen har kommit till tro på. Och det finns saker i kristendomen som inte är tillgängligt för mänskligt förstånd. Det betyder inte att vi behöver få en annan uppenbarelse än den vi har här. Men det är bara Gud som kan visa oss vad det egentligen betyder. Det är inte så heller att det är ologiskt, irrationellt eller konstigt på något sätt. Det är snarare så här. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser eller vet, var texten, jag kommer inte ihåg riktigt. Det är alltså så att när vi säger att Jesus älskar oss, va, så är det något vi intellektuellt kan förstå och ta till oss, men vad betyder det egentligen? Och det är det som Paulus vill få oss att förstå den här texten. Och enda sättet att få del av de här djupen i Jesus kärlek är att Guds ande uppenbarade för oss, som vi snart ska se. Och då händer något mer som vi också ska se alldeles strax. Att då är det som att den sista pusselbit trillar på plats. Vi upplever att vår tro blir komplett på något sätt. För så ofta är det så för oss. Vi går runt i livet i världen och vi tror på Jesus. Vi har en del sanningar klart för oss. Men det skänker oss ingen glädje. Vi upplever oss inte buna av denna kärleken dag och natt. Utan det är någonting som vi kanske ägnar oss mer åt på söndagarna. Men resten av livet, där är det andra saker som liksom tar vår uppmärksamhet. Och som vi intresserar oss för. Men när vi får tag på vad det innebär att Jesus älskar dig. Då faller pusselbiten på plats. På något sätt. Och du kan vila i den kärleken. Och då blir livet aldrig vad det har varit förut. Det är vad jag vill tala om här. Vi kan ha biljetten klar till himlen och vi kommer dit enbart på grund av tro. Men trots detta kan vår kristendom vara torr och innehållslös. Vi har svårt att känna glädje. Det är inte meningen. Vad behöver vi? Möta Jesu kärlek. Och min rubrik idag är att förstå det som övergår allt förstånd. Jag vill, min vän, att du ska idag, genom att anden verkar på ditt hjärta, förstå något som du inte kan förstå. Det är min rubrik. Djupet av Jesu kärlek och makt. Jag vill börja från början i texten som inte syns där uppe. För där börjar Paulus först att säga så här. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Varför böjer Paulus sina knän mitt i ett brev han skriver? Det gör han aldrig någonstans. Helt plötsligt så bryter han allt han säger och så säger han, nu böjer jag mina knän. Det kan man inte förstå om man inte läser hela Efesierbrevet från kapitel 1, vers 1 fram till nu. Det kan vi inte göra, det har inte tid med. Men hela Efesierbrevet är som en enda stor proklamation av Guds härlighet, Guds storhet, Jesu försoningsverk, hela evangeliets innehåll. Och det börjar så här, jag ska bara läsa de första raderna från tredje versen första kapitlet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud i Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blir lagda utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sitt vilja och sin beslut för att den härliga nåd som han har skänkt i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod har fått förlåtelse för våra synder och så vidare och så vidare. Han målar upp Jesus Kristus, vad Jesus har gjort för oss på ett underbart sätt. Och så efteråt när han har målat upp det så säger han. Sen jag hört om er tro, Herren Jesus, och er kärlek till alla den heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag ber för er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Och så fortsätter det och fortsätter. Paulus målar upp Kristus och redan har gjort hur fantastiskt det är. Och så måste han avbryta sig och säga, nu måste jag be en stund. Och så ber han för församlingen. Och sen fortsätter han att måla den här fantastiska tavlan. För att försöka förmedla hur stort det är det som Jesus har gjort för dig och mig. Han försöker få oss att förstå något som egentligen inte går att begripa. Och så fortsätter han. Av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för ingen ska kunna berömma sig. Och så landar vi till slut i 3:14, där han än en gång säger att han ska böja sina knän. Det har han faktiskt sagt i början av 3 kapitlet också. Därför böjer Paulus mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Och så börjar han igen och berätta om vad Gud har gjort. Och sen säger han, nu måste jag böja mina knän. Och så kommer han till den här bönen. Vad ber han för någonting? Jag ber, säger han, att han i sin härlighetsrikedom, alltså Gud, ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Det avgörande här är Paulus ber att Gud ska göra någonting i de som läser det här. Att Gud ska göra något i oss. För ska vi kunna förstå och omfatta vad Jesus har gjort för oss och att det ska bli levande för oss, det går inte med vanlig mänsklig visdom. Gud måste uppenbara det och göra det levande för oss. De resurserna som behövs finns bara hos Gud. Och därför ber han, jag ber att er inre människa, den pånyttfödda människan, för Gud arbetar aldrig med köttet. Han går alltid till vår pånyttfödda människa och så säger han, jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Gud behöver uppenbara för oss vad Jesus egentligen har gjort och vad det betyder. Och så säger han då, så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och när jag läste det tänkte jag så här. Varför ber Paulus att Kristus ska bo i deras hjärtan som redan är troende? Vi säger ju alltid det, när man kommer till tro så får man Jesus sitt hjärta. Det är alldeles sant. Varför ber han att det ska bli så? Hade de inte tro? Räknades de inte som kristna? Jo, så var det förstås, va? Det är nämligen så att den grekiska texten här är svår att översätta till svenska. Men verbet bo här betyder att bosätta sig permanent. Och Paulus använder en form av det ordet som betyder att det här var något som hände i det förflutna, men som inte ska upphöra. Alltså han säger så här, jag ber att ni ska fortsätta leva i den frälsning som ni fick när Jesus en gång flyttade in i era hjärtan. Och att ni mer och mer ska fördjupas i det och förstå vad det handlar om för någonting. Som han säger i Kolosserbrevet 2:67. Liksom ni tog emot Kristus som Herren, lev då i honom. Låt er rotas och uppbyggas i honom, befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och som Jocke var inne på, överflöda i tacksägelse. Jag ber att Guds ande ska göra levande för er vad det innebär att Jesus bor i era hjärtan. Detta är ju större än någonting annat. Övergår allt förstånd. Det går inte att begripa. Ändå vill jag att ni ska förstå vad det betyder. Och så säger han, och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Paulus ber här att Efesierna ska få ett förnyat förhållande till Jesus kärlek. Och han säger att det ska ske, och det är också så, man ser det i grundtexten. Han ber att, jag vill att ni ska få ett nytt förhållande till Jesu kärlek. Och att den processen en gång för alla ska avslutas. Vi växer alltid i vår tro, men han ber här att vi ska få möta Jesu kärlek på ett sånt sätt att någonting läggs på plats. Som sen inte någonsin ska förändras. Det är det han ber om. Och då säger han, jag vill att ni ska vara rotade och grundade i kärleken. Rotade här handlar om att stabilisera något genom att skjuta rötter in i underlaget. Alltså det är som att du och jag lever våra liv på klippan Kristus, va? Men så länge man inte har några djupa rötter så är det lätt att svårigheter och annat som blåser kan slå om kullen så man kommer bort därifrån. Paulus ber här att vårt livs andliga rötter ska komma så djupt ner i Kristi kärlek att vad som än händer så är det stabilt. Det svajar kanske ibland, men det slås aldrig omkull. Och sen säger han också att vi ska bli grundade i den kärleken. Och det handlar om samma sak egentligen, att det läggs en grund för vårt liv. Det stabiliserar, det reser upp någonting som är fast, som inte kan puttas omkull. Och när jag läste det här, då tänkte jag på en missionär som jag hört talas om. Han vittnade om när han fick klart för sig det här med Jesus kärlek. Han var en väldigt tävlingsinriktad människa, även innan han blev frälst. Och så blev han en kristen. Han for till Sydamerika, jobbade där, mitt under brinnande krig. Och han var en sån, han ville alltid vara störst och bäst. Och det hade Gud inte löst honom helt från än förrän han kom ner på missionsfältet. Då. Så han tänkte, jag har läst om alla de här stora predikanterna. Jag vill vara som dem. Och han jobbade dag och natt och han slet ut sig fullständigt. Och en dag när han skulle gå upp för trappan till sitt rum på övervåningen där han hade i kyrkan när de arbetade. Då kollapsade han mitt i trappan där. Och så säger han så här, jag orkar inte mer. Och så beskriver han, när jag ligger där så känner jag skäms inför Gud att jag inte orkar mer. Jag kan inte komma till himlen längre. Men jag är rädd för att gå förlorad. Jag vill inte hamna i helvetet heller. Så han ber till Gud så här. Herre, ta mig bara bort härifrån. Placera mig någonstans där jag kan komma undan från alltihopa. Och när han ligger där i sin frustration, då upplever han helt plötsligt, jag är älskad. Om jag så vinner hela världen så blir jag inte mer älskad. Och om jag misslyckas med allt jag har gjort så blir jag inte mindre älskad. Jag är älskad. Han behövde inte tävla mer. Vi behöver bli grundade och rotade i kärleken, eller hur? Och då säger han, när detta händer, ni blir rotade och grundade i kärleken, ni ska då. Nu har han bett färdigt, Paulus. Och nu beskriver han hur bönesvaret ska se ut. Då säger han, han har bett om ett antal saker. Och när Gud så svarar på bönerna så beskriver Paulus hur de kommer se ut. Då säger han så här, tillsammans med alla de heliga, säger han. Ser ni det? Förbönen är för församlingen. Bönesvaret kommer då kollektivt. Men det finns ett större djup än så. Det gäller alla de heliga tillsammans. En rätt förståelse av Jesu kärlek kan vi aldrig vinna utanför församlingen. För det är i och genom församlingen som Guds kärlek ska förkunnas, uppenbaras och förstås. Eller hur? Det är här i vår gemenskap som Jesu kärlek ska vara rådande, va? Därför ber Paulus att det är där, mitt ibland de heliga, som vi ska kunna förstå. Vad då? Jo, bredden, längden och höjden och djupet. Här utsträcker aposteln Jesu kärlek till fyra dimensioner. Kommer ni ihåg som vi sjöng den gamla söndagsskolan? Jag ser Asta Abraham framför sig med dragspelet. Och så min farbror Anders med gitarren. Och så sjöng man, Jesu kärlek är så underbar. Kommer ni ihåg den? Ja. Hur var det nu? Så hög. Så djup, va? Så vid. Men det är ju bara tre dimensioner. Varför talar Paulus här om fyra dimensioner? Min morfar sa en gång till mig när jag jobbade på universitetet. Han sa så här. Jag tycker du ska åka och så ska du fråga din professor. Hur kommer det sig att Bibeln talar om att Guds kärlek har fyra dimensioner. När det bara finns tre i verkligheten. Och jag funderar på det själv. Jag har landat i de tre första som nämns här. Bredden, längden och höjden. Det visar oss. Det finns ingenstans vi kan gå dit inte Jesu kärlek når oss. Eller hur? Det finns ingenstans, min vän, du kan gömma dig för Jesu kärlek. Den når överallt, som David skriver i en av sina psalmer. Om jag gömmer mig på havets djup eller bäddar åt mig i dödsriket så skulle även där din hand vara med mig. Eller hur? Vi kan inte gömma oss för Jesu kärlek. Den är allenarådande. Men vad är den sista då, djupet? Jo, men det handlar om detta. Om man ska använda en slarvig bild. Det är som Guds kärlekstemperatur. Hade vi en apparat vi kunde mäta Jesu kärlek med. Så skulle vi upptäcka att överallt där vi befann oss i rummet. Så skulle den termometern då flyga i taket. Den skulle spräcka alla gränser. Det finns alltså ett djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Och det är så med Jesu kärlek också. Det finns en intensitet, en kvalitet i den som du och jag behöver förstå. Trots att vi inte kan förstå det. Där förändrades den här missionärens liv. Där kommer ditt och mitt liv att förändras. Detta är ett livsavgörande sanning. Att vi förstår Jesu kärlek trots att vi inte kan förstå den. Och det är det han slutar med att säga. Att lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Och när Paulus talar om att förstå här, då är det inte rent intellektuellt han säger. Jag vill att ni ska förstå teorin bakom det här. I grekiskan använder han ett helt annat ord som betyder att lägga beslag på. Att få tag i det, va? Att kunna omfatta det med hela sin varelse och säga, men jag är ju älskad. Jag har inga bekymmer. Jo, jag har bekymmer. Men i jämförelse med hur mycket Jesus älskar mig, det spelar ingen roll. Inget jag kan göra mig mer älskad och inget jag misslyckas med kan göra mig mindre älskad. Och lära känna det som går långt utöver vad någon kan förstå. Och då säger han, så skall ni bli uppfyllda av all Guds fullhet. När det här bönesvaret kommer, församlingen får förstå bredden, längden, höjden och djupet av Jesu kärlek och blir fast rotade grundade i den, då sker något som är förunderligt. Då blir de uppfyllda av all Guds fullhet. Vad betyder det? Det handlar inte om att vara onykter, absolut inte. Det är något helt annat. För det första är det förmodligen en syftning på Jesus Kristus själv. Han beskrivs i Kolosserbrevet som den i vilken den gudomliga fullheten bor. Och när församlingen blir uppfylld av fullheten handlar det om att församlingen blir helt intagen av Jesus Kristus och hans kärlek. Aposteln Johannes skriver i sitt evangelium: av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Alltså det är som att när Jesus kärlek drabbar oss, då tar Jesus tag i hela vårt inre. Då kan vi säga som Paulus: jag är död, men Kristus lever i mig. Mitt liv är över, men det liv jag nu lever, lever jag i tron på Guds son som har utlämnat sig själv för mig. Och då blir inte det bara en teori, att vi vet att det är så, att vi blir frälsta och ska lägga av den gamla människan. Det blir så på riktigt. Och det är det jag är ute efter. Jag vill att du ska möta Jesu kärlek idag så du kan känna: jag är död, Kristus lever i mig. Det är min längtan, det var det Paulus var ute efter också. Men ordet fullhet syftar också på att någonting blir komplett och fullständigt. Och där vill jag landa. Jag tror nämligen att det är så här. När vi får lära känna Kristus kärlek på det sätt som övergår allt förstånd, då är det något som blir komplett i våra liv. Det är något som läggs på plats. Det kanske är den allra viktigaste pusselbiten till att leva ett rikt kristet liv. Det är att förstå hur älskad man är. Och jag har en far i himlen som sörjer för mig. Och som kan göra långt mer än jag kan be eller tänka för mig. Och i mig, med den kraft som han mäktigt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Det är en kristendom som inte är 99%, det är 100%. Och jag vet när jag vaknar på morgonen, jag är älskad. Inget kan förändra det. Om jag så dör idag, pris för Gud, då kommer jag hem. Får jag leva en dag i Jesu kärlek, så är det underbart det också. Här finns en djup hemlighet förborgad. Du och jag behöver uppleva och känna att Jesus älskar oss. Och när vi ser att korset är rest och han hänger där, så förstår vi: det var för min skull. Det var mina synder han bar. Våra smärtor tog han på sig. Och han vill göra långt mer än vi någonsin kan be eller tänka. Och då upptäcker vi: han som förmår göra långt mer än vi ber och tänker om, den, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Hur slutar allt det här då? Jo, återigen. När Paulus har bett för församlingen, beskrivit bönesvaret och sagt att det är det här vi behöver uppleva, då slutar han återigen: med honom tillhör äran. Det var ju där han började, va? Jag böjer mina knän, säger han, inför fadern. Den som är förgrundsgestalten för alla faders figurer i himlen och på jorden. Och så beskriver han hur vi behöver lära känna Jesu Kristi kärlek. Och så måste han avsluta med att säga: honom tillhör äran i församlingen, i Kristus Jesus, genom alla släktled, i evighetens evighet. Amen. Hur var det med den där sången nu då? Så stor är Jesu kärlek, man finner inga ord. Så obeskrivlig den nåd han visat mot oss. Och det är sant. Han älskar mig. Han älskar dig. Han älskar oss. Vi ska sjunga den tillsammans. Och vi står upp.